الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، den fjärde lektionen från Kitab al-Tawhid, denna välsignade bok som vi ber Allah Azza wa Jal att han ska lära oss och låta oss implementera i våra liv. Dagens kapitel är kapitlet som handlar om dygden av Tawhid och hur Tawhid söder bort våra synder. Bab fadli Tawhid wa ma yukaffaru min al-dhunub. Och yukaffiru min al-dhunub. Kapitlet om Tawhid och hur den tar bort människans synder. Sheikh Fawzan, hafizahullah, nämner i sin förklaring på Kitab Tawhid, han har flera men den kortaste, han nämner att kapitlet hänger ihop med det som var innan, då författaren i förra kapitlet klargjorde plikten av Tawhid, wujub Tawhid, wa ma'nahu, och vad Tawhid betyder för någonting. Så i det här kapitlet tar han upp dygden av Tawhid, dess goda frukter och dess goda resultat. Och från dessa goda frukter är att Tawhid suddar bort våra synder. Yani för att uppmuntra oss till denna kunskap nämns då dessa hadithur och dessa koranverser. Så efter förra kapitlet, där man har förstått vad Tawhid är och hur viktigt det är med Tawhid, att det är plikten för varje människa, så kommer här författaren och klargör några av dygderna av Tawhid. Och dygderna av Tawhid är oändliga. Vi kommer inshallah avsluta lektionen med att nämna några dygder som Sheikh Sa'di nämner i hans förklaring på Kitab al-Tawhid. Men vi börjar med att gå igenom den versen som författaren nämner och de hadither som författaren tar upp. Han nämner versen från surat al-An'am där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." De som tror och inte beblandar sin tro med förtryck, de kommer att få trygghet och de är vägledda. Den här versen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i samband med hur Ibrahim alayhi salatu wa salam debatterade och argumenterade med sitt folk mot kyrk och för tawhid. Så nämns den här versen mot slutet där. De som tror och inte beblandar sin tro eller smutsar ner sin tro med vulm, med förtryck, de är vägledda, eller de kommer att få säkerhet, och det är de som är vägledda. Den här versen nämner en väldigt viktig punkt. Och det är att vägledning och säkerhet och trygghet i detta liv och i nästa liv ges till de som inte beblandar sin tro med förtryck. När den här versen kom ner, som det berättas i Bukhari och i Muslim från Abdullah ibn Mas'ud, så tog sahaba det här väldigt hårt. För de förstod versen på sitt yttre, dess yttre förståelse. När den här versen kom ner så gick sahaba till profeten Muhammad a.s. och de sa: "Ja Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsa." Vem av oss förtrycker inte sig själv? "Qala laysa kama taqulun." Versen är inte så som ni säger. Och så läste han versen då: "Lam yalbisu imanahum bidhulm, yani bishirk." De som inte smutsar ner och trycker ner eller beblandar sin tro med zulm, med förtryck, betyder här kirk. Yani de som inte blandar sin tro med kirk. Har du inte hört hur Luqman sa till sin son: "Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim." Min son, sätt inte någonting vid Allahs sida, Gör inte kyrk, för kyrk är sannoliken den största synden. Det största orätt man kan göra. Inna kyrka la zulm. La zulmun adim. Ordet zulm, förtryck. Så här förstod sahaba av den här versen. Först att det handlar om vanligt förtryck. Och islam, zulm, man kan säga att det är att en person gör zulm i att göra kyrk till exempel. Värsta formen av zulm, orättvisa. Zulm jämt emot sig själv genom att synda. Och zulm jämt emot andra människor genom att ta deras rättigheter eller skada dem. Så det här är zulm, dess tre kategorier. Och zulm på arabiska betyder wad'u shay fi ghayri makanihi. Att sätta någonting på fel plats. Att vara orättvis, att sätta någonting på fel plats. Så när versen kommer ner så förstår sahaba, de som tror och inte gör orätt mot sig själva, alltså de som inte syndar, de kommer att vara vägledda och de kommer att få säkerhet. Då förstod de att den som gör orätt mot sig själv kommer inte få säkerhet och kommer inte få vägledning. Och så sa de, ja Rasulullah, vem är det som inte gör orätt mot sig själv? Ingen får vägledning och ingen kommer få säkerhet. Det var så de förstod versen. Men då så förklarade profeten Muhammad a.s. att inte som ni har förstått, utan versen handlar om kyrk. De som tror och inte blandar sin tro med kyrk, de kommer att få säkerhet och vägledning. Förstår ni? Så i den här versen nämner författaren, eller författaren nämner den här versen på grund av att den bevisar att de som har iman, de som har tro och inte smutsar ner sin tro med någon form av kyrk, kommer att få säkerhet och kommer att få vägledning. Så i den här versen nämns två stycken belöningar för de som har tauhid och inte gör kyrk. De som inte smutsar ner sin tro med kyrk kommer att få dessa två belöningar. Al-amn wal-hidayah. Säkerhet och vägledning. Och här säger ulema, säkerhet först och främst i nästa liv. Att de inte kommer att straffas i helvetet. De kan känna sig trygga på domedagen. De behöver inte frukta Allahs vrede och helvetet. Den bästa säkerheten. Och vissa ulema nämner också att de kommer också få säkerhet i detta liv. Till skillnad från personen som begår kyrk, den personen har ingen ämen, han har ingen säkerhet i nästa liv, utan helvetet kommer att vara hans destination för alltid. Och han har inte heller någon säkerhet i detta liv. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b. Allah säger att vi kommer att kasta fruktan i hjärtat av de som förnekar. De lever obekväma, de lever inte trygga och säkra i detta liv. De som gör kyrk, de är inte bekväma i detta liv utan lever i en ständig rädsla och fruktan. Och sen nämner Allah den andra belöningen som är al-hidaya, vägledning. Och vägledningen, säger ulema, är både i detta liv och i nästa liv. Som Ibn Kathir och andra ulema nämner. Vägledning i detta liv till al-iman. Vägledning till al-ilm och al-amal och salih. Till kunskap och goda gärningar. Och vägledning i nästa liv. Över bron As-Sirat. Och in till paradiset. Så mashallah. Den som lever. Alladhina amanu. De som tror. Och inte beblandar sin tro med kyrk. De kommer att få dessa belöningar. Sheikh Fawzan, han säger alladhina amanu. De som tror bekräftar med sina hjärtan. وَنَتَقُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ. Och de uttalar sin tro med sina tungor. وَعَمِلُوا بِجَوَارِهِهِمْ. Och de agerar med sina kroppsdelar. وَرَأْسُ ذَلِكَ التَّوْحِيد. Och det största de agerar på, det är tawhid. الَّذِينَ آمَنُوا. Så man säger tro, det betyder här att de har tron i hjärtat, de uttalar sin tro och de praktiserar sin tro. Och inte beblandar sin tro. De inte beblandar sin tawhid lam yakhlutu tawhidahum. De beblandar inte sin tawhid bidhulm yani bishirk. De blandar inte sin tawhid med shirk. Och shirk är en form av dhulm, alltså dhulm är att sätta någonting på fel plats. För personen som gör shirk, han har satt dyrkan på dess felaktiga plats. Och sarafa här li ghayri mustahaqqiha. Och han har ägnat denna dyrkan till någon som inte förtjänar den. Så därför är shirk den största formen av orättvisa. Den största formen av orättvisa. Som Luqman sa till sin son, inna shirka la dhulmun azim. Den största orättvisan som människa kan begå. Och Allah säger också, wal kafiruna humud zalimun. Kuffar, det är de som är zalimun, de orättvisa, genom att de har begått shirk. Så de som tror och inte blandar sin tawhid med shirk, ulaika lahumul amn. De kommer att få al-itminan. De kommer få frid inom sig själva. Och de kommer att slippa den här fruktan och rädslan. Muhtadun. Yani de kommer att få framgång att gå på as-sirat al-mustaqim. Och vara fasta på den. Och Sheikh Fawzan säger här kortfattat. Förståelsen av versen är att Allah subhanahu wa ta'ala berättar att de av hans tjänare som är uppriktiga och inte dyrkar någonting annat än honom eller inte begår någon kyrk kommer att få säkerhet från det som människan fruktar på domedagen. Och de kommer att vara vägledda på den raka vägen i detta liv. Och varför nämner författaren den här versen i detta kapitel? In i munasabet al-aya lil-bab. Vad är sammanbandet mellan den här versen och kapitlet? Att tawhid, dess dygder och hur tawhid suddar bort synder. Han säger annaha dallat ala fadli tawhid wa takfirihi lil-dhunub. Hur versen bevisar dygderna tawhid och hur tawhid suddar bort våra synder. Och ni behöver inte skriva allt detta, det kommer bli väldigt mycket. Han säger vi lär oss av versen dygden av tawhid och dess goda frukter i detta liv och i nästa liv. Vi lär oss att kyrk är dhulm, det är förtryck som nollställer ens gärningar. Om det är kyrk akbar och om det är mindre kyrk så minskar det på personens iman. Vi lär oss också av versen att kyrk inte förlåts. Och vi lär oss också av versen att kyrk är en orsak till rädsla i detta liv och i nästa liv. Ja, vi går vidare till nästa vers. Och han nämner också en annan sak. Denna säkerhet och trygghet och vägledning är beroende på hur stark ens tawhid är och hur mycket man lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns de som har al-amn wal-hidayat och tama. De som har en full vägledning och full säkerhet. Och det är de som har fullbordat sin tawhid och de som också inte begår dhulm jämt emot sig själv och andra människor. Sen har vi de som har en brist. En brist i sin säkerhet och sin vägledning. Och det är de som har tawhid men har en brist. Och begår olika former av orätt. Då får de också en brist i sin vägledning och sin säkerhet. Och sen har vi de som varken har säkerhet eller vägledning. Och det är de som begår kirk och kuffer. Okay? Så tre kategorier. Full vägledning och full säkerhet. Bristfällig vägledning och säkerhet. Och ingen vägledning och säkerhet överhuvudtaget. Ja. Vi går vidare till hadith Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Man shahida an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. إذن حديث برتر عبادة بن صامت رضي الله عنه أت رسول الله عليه الصلاة والسلام صاب den som vittnar om att ingen gud dyrkas i sanning förutom Allah, yani la ilaha illallah, den enda, ingen medhjälpare har honom. Wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Och att Muhammad är hans tjänare och sändebud. Samt Isa, att Jesus är Allahs tjänare och sändebud. Och hans ord förkunnat för Maryam och en själ skapad av honom. Och bevittnar att paradiset är sanning och att elden är sanning. Kommer Allah låta träda in i paradiset i enlighet med hans handlingar. Akhrajah, den är berättad av de två, Jani Bukhari och Muslim. Ja. I denna hadith nämns fem saker. Och den som uppfyller dessa fem saker kommer att gå in i paradiset. Vad han än har gjort för någonting. Än hur mycket synder och brister han än har, kommer han att gå in i paradiset om man lever upp till dessa fem saker som nämns i denna hadith. Här nämndes att den som vittnar om la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Den som vittnar om att ingen har rätt att dyrkas, wahdahu la sharika lah, betonar. Yani la ilaha illallah betyder ju att ingen har rätt att dyrkas. Wahdahu la sharika lah betonar samma sak. Att Allah är ensam, han är unik. Han har ingen partner. Men ingen annan har rätt än dyrkas förutom honom. Och här säger Sheikh Fawzan, den som vittnar om detta, arifan lima'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Den som säger detta ord ashhadu an la ilaha illallah och förstår vad det betyder och implementerar dess betydelse i sitt inre och i sitt agerande. Och vi kommer komma tillbaka till det senare. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Och man vittnar om att Muhammed sallallahu alaihi wasallam är hans slav och sändebud. Muhammed ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, att han är Allahs slav och sändebud som då sändes med hans sharia. Och samt Isa, Isa ibn Maryam, man vittnar också om att han är Allahs slav och sändebud. Och hans ord som sändes ner till Maryam och en själ från honom, yani från Allah. Vad menas med detta? Om det är mörkt kan ni tända lampan där. Yani, man vittnar också om att Isa ibn Maryam är ett ord från Allah. Kalimatun alqaha, som uppenbarades till Maryam och en själ från Allah subhanahu wa ta'ala. Här säger ulema, vad menas med att Jesus, Isa, är ett ord och en själ från Allah? Vad som menas med det är att Allah subhanahu wa ta'ala skapade Isa från kun fayakun. Bli och han blev. Det är det som menas med att Isa är ett ord från Allah. Han är inte ordet. Alltså ordet kommer från Allah, det är en av Allahs egenskaper. Och Jesus är inte en av Allahs egenskaper. Utan Jesus skapades från den här beordringen då Allah azza wa jall sa kun fayakun. Så grunden och ursprunget till Jesus är det här ordet kun. Och han är då ett ord alqaha ala Maryam, ett ord som typ alqaha betyder typ nästan föll ner, kastades ner, sändes ner till Maryam. Yani ängeln Jibril kom ner med den här själen, Jesus själ, som han blåste in i Marias jayb, i hennes krage. Blåste han in det här ordet och den här själen, och själen gick in genom hennes sköte och hon blev havande, hon blev gravid. Så Isa a.s. han är ett ord från Allah, yani skapades med kun fayakun, och han är också då en själ från Allah subhanahu wa ta'ala, yani en av Allahs skapade själar. Och det här är viktigt. att förstå sig på att Isa alayhi salatu wassalam är inte så som kristna säger, att han är en son till Gud, en del av en treenighet, eller han är Gud själv. Utan han är ett ord som skapades. Inni Allah azza wa jall, att han skapade Isa genom det här ordet kun fayakun. Och Allah azza wa jall nämner att han är en själ från honom. Yani han är en skapad själ från Allah. Precis som alla själar är skapade är också Jesus själ skapad. Så varför nämner Allah att Jesus är en själ från honom? Om alla själar kommer från Allah. Förstår ni frågan? Och samma sak, alla människor skapades med kun fayakun. Eller hur? De nämner att när Allah subhanahu wa ta'ala tillskriver någonting till sig själv på det här sättet, så är det idafatu tashrif, att Allah tillskriver den här själen till honom för att ära den. Till exempel alla hus på jorden tillhör Allah, eller hur? Men vilka hus är det som kallas för Baytullah, Buyutullah? Moskéerna. Men alla hus, det här huset är Allahs hus. Men det kallas inte för Baytullah på samma sätt. Så när man säger att moskéerna är Baytullah, så är det idafat och tashrif. Alltså man tillskriver husen till Allah för att ära dem. De är ärade, dessa hus. Så samma sak när man säger att Isa, han är ruh min Allah, han är en själ från Allah. Han är en ärad själ från Allah subhanahu wa ta'ala, från Allahs skapelse. Okej? Okay? Och här nämns också en annan viktig sak. Och det är att man ska vittna om att Muhammad alayhi salatu wassalam och Isa är två slavar och sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala. Två slavar och sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Sheikh Fawzan och de andra av ulema att med det här vittnesmålet tar man avstånd från dem som har gått extremt och fallit kort beträffande dessa sändebud. Man tar avstånd från två sorters grupper som gått extremt eller fallit kort beträffande dessa två. När man säger att Muhammad och Isa alayhi wassalam är Allahs slavar, så bekräftar man att de är tjänare till Allah. Och de har ingen rätt till någon form av dyrkan. Eller hur? Om de är slavar till Allah, så förtjänar de inte att dyrkas. Men man tar avstånd från dem som har gått extremt beträffande Muhammad a.s. och Isa. Och har börjat dyrka dem. Som till exempel vissa sufister har börjat dyrka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De tillber honom, de går till hans grav, eller de åkallar honom på olika platser och säger ja Muhammed, ge oss si och så, ja Muhammed, hjälp oss med si och så, och så vidare. Då har de tagit honom till en gudom vid sidan av Allah. Eller de är extrema och säger att Muhammed a.s. är skapad av ljus och hela jorden skapades från hans ljus. Det här är falskt. Det stämmer inte, det är extremt. Eller de säger att han har ingen skugga. Han är skapad av ljus, Allahs ljus, han har ingen skugga. Det stämmer inte heller. Eller att hela jorden och universum skapades för hans skull. Det stämmer inte heller, det är också extremt. Eller att Muhammad alayhi salam fortfarande lever. Och han är överallt. Och han kommer på deras maulid. När de firar profetens födelsedag, så kommer han dit. Det här är extremt. Eller att han kommer för att förlåta människornas synder. Som Hassan Benne sa. Hassan al-Benne, som grundade Ikhwan al-Muslimin. Han brukade fira profetens födelsedag al-Islam och göra poesi. Och säga typ att den ärade profeten har kommit för att förlåta våra synder. Och det här var typ 70 år sedan. Och då han har kommit. Vilka synder ska han förlåta? Det här är extremt, eller hur? Det är alla som förlåter synder. Och profeten al-Islam kommer inte på några fester. Han är barzakh. Och vänta på domedagen. Vi finner också vissa grupper gick extremt gällande Isa a.s. gällande Jesus. Och det är uppenbart vilka vi syftar på. De kristna. Vissa sa att han var Gud själv. Vissa sa att han var Guds son. Och vissa sa att han var en del av en treenighet. Och allt det här är extremt. Han är ingenting av detta, utan han är Allahs tjänare, Allahs slav. Qala inni abdullah. Första han sa när han föddes, eller hur? Jag är Allahs slav. Jag tillbakavisar. Kalla inte mig för Guds son eller Gud. Eller, jag är Allahs slav. Jag är Allahs tjänare. Så i det här, när man säger att man vittnar om att Muhammad s.a.w. är Allahs slav och Isa är Allahs slav, tar man avstånd från detta. Vi dyrkar dem inte. Wa rasul. Och vi vittnar om att de är Allahs sändebud. Där tar man avstånd från den andra gruppen som fallit kort i deras rättigheter. Yani vissa som kanske tillskriver sig islam ger inte profeten Muhammad a.s.w. hans fulla rättigheter. Ett sändebud ska lydas. Han ska inte dyrkas, men han ska lydas. Han ska följas. Eller hur? I det han säger. Profeten Muhammad a.s.w. han sa: hela min umma kommer att gå in i Jannah förutom de som nekar. Och då sa de: ja, Rasulullah, vem är det som nekar? Han sa: de som inte har lydit mig har nekat. Och de som lyder mig går in i Jannah. Och de som nekar är de som inte lyder mig. Så ett sändebud ska lydas. Då finner vi vissa människor som säger: vi muslimer, men de sätter logiken framför uppenbarelsen. De sätter sin hawa framför att följa profeten Muhammad a.s.w. Då har man inte riktigt godkänt att han är vårt sändebud, eller hur? Då lever man inte upp till detta. Och samma sak beträffande Isa a.s.w. Vilken grupp var det som föll kort gällande Isa? Judarna. Som inte bara förnekade att han var profet, utan också, a'udhu billah, sa att han var en oäkting. Att han var ett barn som föddes utanför äktenskapet. Från zina. Qatalahumullah. Wa amalahumullahu bima yastahiqun. Yani de anklagade Maryam för den fula anklagelsen. Och yani förkastade honom helt och hållet. Så muslimerna, nej. Vi säger dessa två profeter, och alla profeter, de är Allahs slavar och sändebud, eller profeter. De ska inte dyrkas, de ska lydas och de ska följas. Förstår ni? Det är en väldigt stor innebörd bakom dessa meningar i denna hadith. Och sen så sa profeten a.s.w. och personen vittnar om att paradiset är sant och att helvetet är sant. Yani vi vittnar om att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat paradiset och helvetet. Paradiset som är hemmet för hans awliya, al-atqiya, hans fromma tjänare och älskade tjänare. Paradiset där det finns det som inget öra har hört, inget öga har sett och inget hjärta och själ någonsin kunnat föreställa sig. Och iddat lil muttaqin, som är i förberedelse för dem, gudsfruktiga. Och vi tror att Allah azza wa jall har skapat en eld som ett straff och förnedring till hans a'da, till hans fiender. Där det finns alla former av vidriga straff man inte ens kan föreställa sig. Och vi tror att Allah har beskrivit dessa i Koranen och att profeten Muhammad al-Islam har beskrivit dem i sunna. Och beskrivit dess folk. Och vad som leder till paradiset och vad som leder till helvetet. Vi vittnar om att det är sant. Den som vittnar om dessa fem saker, vad är hans belöning? Adkhalahu Allahu al-jannah. Allah kommer att ta honom in i paradiset. Ala ma kana min al-amal. Vilka gärningar han än gjort. Och Sheikh Fawzan säger att det här kan betyda två saker. Det kan betyda att han går in i jannah wa in kana muqassira wa lahu dhunub. Även om han har brister och synder. Han kommer gå in i Jannah. En av den som vittnar om detta med uppriktighet och tror på dessa saker kommer att gå in i Jannah även om han har synder. En han kanske går till elden, men han kommer någon gång att gå in i paradiset. Adkhalahu Allahu al-Jannah. Hur mycket brister han än har. Det är en tolkning. Den andra tolkningen är Adkhalahu Allahu al-Jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasb amalihi. Allah kommer ta honom in i paradiset och hans nivå i paradiset är beroende på hans gärningar. Ju mera goda gärningar, ju högre upp i paradiset. Ju mindre goda gärningar, ju längre ner i paradiset. Ala ma kana min al-amal. Så den här meningen kan betyda dessa två saker. Och så säger Sheikh Fawzan här att al-ma'na al-ijmali, den sammanfattade betydelsen av hadithen, är att profeten a.s. berättar och klargör dygderna av tawhid och dess yani, sharaf, dess höga position. Att den som uttalar ash-shahadatain och förstår sig på dem och praktiserar dem i sitt yttre och sitt inre och håller sig borta från extremism eller att falla kort vad gäller dessa två profeter Isa och Muhammad alayhi salam och bekräftar deras profetskap och deras yani ubudiyya, att de är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala, att de inte har någon gudomlig rättighet och också vittnar om att paradiset och helvetet är sanna. Denna personen kommer att gå in i paradiset även om personen skulle ha fallit in i synder så länge han inte har gjort kyrk. Och han säger att sambandet mellan hadithen och kapitlet är att hadithen klargör dygden av tawhid och att tawhid är en orsak till att gå in i paradiset och en sak som suddar bort våra synder. Och vi lär oss av hadithen att tawhid suddar bort våra synder. Vi lär oss Allah subhanahu wa ta'alas stora ihsan, hans stora godhet mot människorna. Vi lär oss också av hadithen att vi måste hålla oss borta från att vara extrem, att överdriva eller underdriva beträffande profeterna och de rättfärdiga. Vi förnekar inte deras stora position, men vi överdriver inte heller och dyrkar dem på något sätt, så som vissa okunniga människor har gjort. Och vi lär oss också att tawhids aqida, aqidatu tawhid, går emot alla andra icke-muslimska ideologier som till exempel judendomen och kristendomen och statydyrkan eller de som dyrkar naturen. Och vi lär oss också av hadithen att de som syndar från folket av tawhid inte kommer att brinna i elden för alltid. Nästa hadith som också berättas av Bukhari och Muslim, hadith Itban. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Här så säger profeten a.s. att Allah har sannoliken förbjudit eller gjort elden haram för den personen som säger La ilaha illallah samtidigt som han endast söker belöningen av att få se Allahs ansikte. Allah har gjort elden haram för den som säger La ilaha illallah samtidigt som han endast söker belöningen av att få Allahs ansikte. Jenny säger detta med uppriktighet. Elden är haram för honom. Och här nämner ulema, antingen haram, han kommer inte ens att gå in i elden om hans tawhid är fullbordad. Om hans tawhid är komplett och fullbordad så kommer han inte ens gå in i elden. Han kommer inte ens röra elden. Det är haram för honom. Allah har gjort elden haram för honom. Eller att elden är haram för personen. Det är alltså det haram att personen ska brinna i elden för alltid. Och det är den personen som kanske har en brist i sin iman eller sin tawhid. Den personen, även om han går till elden, kommer inte att brinna i elden för alltid. Eller som Sheikh Ahmed Najmi nämner, "Aw harramahu 'ala an-nar al-kuffar." Eller Allah kommer göra honom haram för eller den elden som är avsett för kuffar. Allah har gjort en haram för honom. Han kommer inte brinna i kuffars eld. För den som går in i kuffars eld kommer aldrig att gå ut. Och de muslimer som straffas i helvetet straffas i toppen av elden. Syndarnas eld. Och där kommer de inte att vara för alltid. Och det är samma sak som den andra tolkningen. Att de inte är i elden för alltid. Sheikhen säger att betydelsen av hadithen, Sheikh Fawzan här, att Rasulullah alayhi salatu wassalam här betonar att den som säger la ilaha illallah med ordets innebörd, med uppriktighet och tar avstånd från kyrk. Den som säger la ilaha illallah och menar vad ordet betyder med uppriktighet och tar avstånd från kyrk och implementerar detta ord, yani praktiserar detta ord zahiran wa batinan i sitt yttre och sitt inre wa mata ala tilka alhal lam tamassahu an-nar yawm al-qiyamah, och dör i detta tillstånd, denna person kommer inte att röras av elden på domedagen. Yani den som säger la ilaha illallah med uppriktighet, förstår sig på dess betydelse och praktiserar detta ord och dör på detta, kommer inte att röras av elden på domedagen. Och han säger att sambandet mellan kapitlet och hadithen är klart och tydligt, dygden av tawhid. Att den som dör på tawhid kommer att räddas från elden och kommer att bli förlåten för sina synder. Och vi lär oss av denna hadith, och vissa av de här sakerna repeteras, men när ulema lägger upp det på ett sånt här sätt så får det kunskapen att fastna lättare, eller hur? Punkter, sammanfattning, vad vi lär oss av hadithen och så vidare. Han säger, vi lär oss av hadithen dygden av tawhid och att tawhid räddar människan från elden och förlåter människans synder. Vi lär oss också av hadithen أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Att det inte räcker med att bara säga la ilaha illallah om det inte kommer från hjärtat. För det är så som hycklarna gör. De säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, men det kommer inte från hjärtat och det kommer inte rädda dem från helvetet. Och motsatsen, det räcker inte heller att tro på dessa saker utan att säga dem. Kahal al-jahidin, så som de som typ trotsade, som Abu Talib. Han visste, wallahi, han visste att la ilaha illallah var sanningen. Han visste att Muhammad s.a.w. var Allahs profet, men han vägrade säga ordet. Kommer han gå till paradiset? Nej. Så, man qala la ilaha illallah, det måste uttalas. 4. Tahrimun nar ala ahli tawhid al-kamil. Att folket som har en full och komplett tawhid aldrig kommer att gå till elden. Elden är haram för dem. 5. En al-amal la yanfa' illa idha kana khalisan li wajhi Allah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vi lär oss av hadithen att gärningar inte accepteras om de inte är uppriktiga för Allahs skull och om de inte är i enlighet med profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Yani som nämndes i hadithen, att den som säger det yabtaghi bidhalika wajha Allah, yani han söker Allahs ansikte, Allahs välbehag, Allahs belöning, yani med uppriktighet säger han la ilaha illallah. Och vi har ju sagt flera gånger att det finns två villkor för att en gärning ska accepteras. Ett, att den utför sig med uppriktighet. Och två, att den utför sig i enlighet med profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. 6. Vi lär oss också av hadithen att den som säger la ilaha illallah samtidigt som han åkallar andra än Allah som tillståndet av gravdyrkare inte kommer att gynnas av detta ord på domedagen. Yani ubad al-qubur, de som dyrkar gravar. Det finns tyvärr muslimer som dyrkar gravar. Det finns de som dyrkar profeten Muhammed alaihissalam och hans grav. Det finns de som dyrkar Hassan och Husseins grav, Zainab. I många länder där det finns sahaba, där det finns fromma människor, Abdul Qadir Jilani och så vidare. Tyvärr så begår folk kyrk. Vissa gör hajj till dessa gravar. De gör tawaf runt gravarna. De slaktar vid gravarna. De offrar till gravarna. De avlägger eder och luften till dessa döda människor. Och värst av allt att de kanske går dit och ber om hjälp. Eller istighatha. Och söker hjälp och skydd hos dessa döda människor. Masakin wallahi. Masakin wallahi. Allah Azza wa Jalla är den enda som kan hjälpa och skydda. All nytta och skada ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala i hans händer. Wallahi masakin. Så sheikhen han säger att den som går till en grav och dyrkar denna grav, som vissa okunniga människor som tillskriver sig islam, de säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, men de har ingen nytta av detta ord. För de lever inte upp till vad ordet egentligen betyder. Och den sista lärdomen från hadithen är ifbat al-wajh lillahi ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadithen bevisar också att Allah Azza wa Jall har ett ansikte så som passar hans majestät och storhet. Som nämndes i hadithen, yabtaghi bi dhalika wajhu Allah. Yani söker Allahs belöning i att se hans ansikte. Yani gör detta för Allahs skull. Så hadithen bevisar Allah Azza wa Jalls ansikte, som Ahlul Sunnah wal Jama'a bekräftar, till skillnad från Ahlul Bid'a, från Al-Jahmiya och Al-Mu'tazila och Al-Ashaira, som förnekar Allahs ansikte och säger att Allahs ansikte betyder någonting annat. La Ahlul Sunnah wal Jama'a bekräftar ett ansikte till Allah Azza wa Jal som endast han känner till, och det är det vackraste som finns. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att få njuta av att se hans ansikte i nästa liv. Nästa hadith, hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där berättar profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att Musa alayhi salam, profeten Musa, sa: min herre, lär mig något som jag kan åminna dig och åkalla dig med. Och då så sa Allah: Musa, säg la ilaha illallah. Och då så sa Musa alayhi salam: min herre, alla dina tjänare säger dessa ord. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala: Musa, om de sju himlarna och dess invånare förutom jag och de sju jordarna hade lagts i en vågskål och la ilaha illallah hade lagts i den andra vågskålen, så hade la ilaha illallah vägt tyngre. Och denna hadith finns berättad av Ibn Hibban och Al-Hakim, och de säger att den är autentisk. Och vissa ulema säger att hadithen är svag. Och det stämmer att den har vissa svagheter. Men det finns yani hadither som vittnar på betydelsen av denna hadith. Till exempel, vilken hadith nämner tyngden av la ilaha illallah? Är det någon som vet? Som liknar denna hadith? Hadithul bitaqa. Mannen som på domedagen kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har syndat så mycket att han har 99 rullar. Fyllda med synder. Och när man rullar ut de här rullarna så är de så långt synen kan nå. 99 rullar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till den här mannen: har du någon ursäkt? Har de här änglarna som skrivit ner dessa synder gjort fel? Har de typ hittat på det här? Han säger: nej, det är sant. Har du någon ursäkt? Har du någon god gärning? Mannen säger: nej, jag har ingen ursäkt. Jag har ingen god gärning. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: jo, du har en god gärning hos oss. Och idag kommer du inte behandlas orättvis. Och då hämtar man ett litet kort, ett litet papper där det står la ilaha illallah. Så mannen tänker: vad ska det här lilla pappret väga mot de här 99 rullarna? Och när man lägger det på vågskålen så väger pappret tyngre än de här 99 rullarna fyllda med synder. Och så sa profeten al-Islam att ingenting överväger Allahs namn. Så den här hadithen typ har samma betydelse. Att ingenting väger tyngre än la ilaha illallah. I denna hadith så frågar profeten Musa alaihissalam, som är en av Ulul Azm, en av de bästa profeter, som är Kalimullah, den som Allah Azza wa Jalla pratade med och som var den kunnigaste mannen på jorden under hans tid. Han frågar Allah subhanahu wa ta'ala om ett ord, en vikr, som han kan minnas Allah med, yani prisa Allah och åkalla Allah med. Och här är också en faida. Wa ad'uka bihi. Ett ord som jag kan åkalla dig med, yani atawassal bihi ilayk idha da'awtuk, som jag kan medla med om jag åkallar dig. Och vissa ulema nämner här också att dhikr, när man säger till exempel la ilaha illallah, så är det thana, det är att prisa Allah subhanahu wa ta'ala, men det är också indirekt att åkalla Allah. Genom om du vill be om Allahs paradis, om du vill be om Allahs förlåtelse, kan du säga la ilaha illallah. För vad är belöningen av la ilaha illallah? Det är Allahs förlåtelse, Allahs paradis, eller hur? Det är också indirekt en åkalla. Så därför kan dhikr också vara en form av dua. Så när Musa a.s. bad Allah om en speciell och en unik dhikr som ingen annan människa typ kunde eller sa på jorden. Det här visar också hur mån profeten Musa var om att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så säger Allah till honom att du ska säga la ilaha illallah. Musa a.s. han vet dygden av la ilaha illallah. Men han förväntade sig någonting annat. Så han sa alla människor säger la ilaha illallah. Och då så klargör Allah att det här ordet är det bästa som finns. Det är det tyngsta som finns. Man kan inte säga någonting bättre än la ilaha illallah. Finns inte. På hela jorden. Och så röker. Fram tills idag finns det ingenting som väger tyngre än la ilaha illallah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om man skulle lägga de sju himlarna och de sju jordarna på ena vågskålen och la ilaha illallah på den andra vågskålen, så skulle la ilaha illallah väga tyngre än allting annat. Och det här bevisar då dygden av det här ordet la ilaha illallah. Och sambandet, sammanhanget med kapitlet, säger Sheikh Fawzan, är att hadithen visar dygden av det här ordet kalimatu tawhid och att ingenting är bättre än detta ord. Och vi lär oss av hadithen dygden av la ilaha illallah att det här är ordet av ikhlas och uppriktighet. Vi lär oss dygden av profeten Musa alaihi salam och hans hirs, hans mån om att komma nära till Allah. Vi lär oss också av hadithen att dyrkan är bara med det som Allah Azza wa Jal har lagstiftat. Och att människan inte kan hitta på någon egen dyrkan. För när Musa ville närma sig Allah så bad han Allah om någon kunskap eller någonting som han skulle minnas honom med. Förstår ni? Vill ni närma er Allah, vad ska ni vända er någonstans? Till uppenbarelsen, till Koranen och Sunna. Musa alaihi salam ville närma sig Allah, han hittade inte på någon egen dhikr eller någonting, utan han frågade Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss också av denna hadith att Allah är över himlarna. Då det nämns i hadithen de sju himlarna wa amiruhunna ghayri, yani de som jobbar där i, de som är där i. Yani änglarna, människorna och jinnerna som befinner sig i de sju himlarna. Ghayri, förutom mig. Yani Allah är inte i de sju himlarna, han är över de sju himlarna, som framgår av denna hadith. Och sen nämndes också de sju jordarna. Vilka är de sju jordarna? Finns det sju planeter? Nej, de ulema säger det är sju tabakat. Det är sju lager. Precis som himlen är sju lager så är också jorden som vi bor på sju lager. Okej? Vi lär oss också av hadithen att den som vill minnas Allah med det här vackra ordet la ilaha illallah måste uttala hela ordet. Och inte en del av ordet. Som vissa grupper, när de ska göra dhikr, så säger de bara Allah, 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 Allah. Eller hu, 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 hu. Ja. Och det är fel. Det är inte det som Allah Azza wa Jalla har lärt någon människa eller profet, någon alls att säga. Det finns inte någonstans i islam att det här är en vikir att säga Allah Allah. Och även på arabiska språket så är det en, vad säger man, en mening som inte har någon betydelse. Eller hur? Allah, Allah. Och som någon sheikh han sa, om din son kommer till dig och säger pappa, 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 pappa. Vad? Pappa vad? Eller hur? Det betyder ingenting. Men när du säger till exempel subhan Allah, då blir det en mening. Upphöjd är Allah. La ilaha illallah. Det blir en mening. Men om du bara säger Allah, det har ingen betydelse. Alltså, som en form av dhikr. Hadithen bevisar också att det finns en mizan. Det kommer finnas en våg på domedagen där gärningarna kommer att vägas. Och den bevisar att denna våg har två stycken vågskålar. Och det man förstår av många hadither är att de kommer väga de goda gärningarna på en sida och de dåliga gärningarna på den andra sidan. I en riktig vågskål. Hadithen bevisar också att till och med profeterna kan behöva påminnas av dygden av la ilaha illallah. Och det här nämner också författaren i lärdomarna från hadithen. Allah azza wa jalla påminner här Musa a.s. om dygderna av la ilaha illallah. Trots att han känner till dem, men yani, att han behöver också bli påmind. Så vad ska vi säga om dagens muslimer? De behöver också bli påmind. Ja. Vi går vidare till den sista hadithen i kapitlet. Och det är hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han sa att han hörde profeten a.s. säga att Allah azza wa jalla säger: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل سير دينا حديث يا ابن آدم يعني وصون تل آدم om du skulle komma till mig med så många synder att de skulle fylla hela jorden, men du skulle möta mig utan att ha dyrkat någonting vid min sida, så skulle jag möta dig med lika mycket förlåtelse. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Och den är, inshallah, jayid. Den är godtagbar. Och den är en del av en längre hadith. Och det är den sista hadithen i Arba'in Nawawi. Där kan ni finna hela förklaringen på hadithen. Naam. I denna hadith så nämner profeten a.s. att Allah subhanahu wa ta'ala talar till tjänarna. Och han klargör sin stora nåd och barmhärtighet. Och han förlåter synderna hur många de än må vara, så länge man inte har gjort kyrk. Allah förlåter dina synder hur många de än må vara, så länge man inte har gjort kyrk. Och så säger Sheikh Fawzan att denna hadith liknar versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter sannoliken inte att man gör kyrk. Man sätter någonting vid hans sida. Men han förlåter alla andra synder. Yani, om han vill. Yani, det som är mindre än kyrk. Förlåter han vem han vill. Och hadithens samband med kapitlet är att den bevisar klart och tydligt hur stor belöning det finns i tawhid. Och att tawhid förlåter synder hur många de än må vara. Vi lär oss av hadithen dygden av tawhid och dess stora belöning. Vi lär oss av hadithen Allahs stora fadl, Allahs stora jud, hans generositet, barmhärtighet och förlåtelse. Hadithen besvarar också al-khawarij, som gör takfir på de som begår stora synder, som är mindre än kyrk. I hadithen bevisar att den som möter Allah utan kyrk med massor med synder, så mycket synder att de kan fylla hela jorden, kommer att bli bemött av Allah med lika mycket förlåtelse. Och om de skulle vara kuffar skulle de inte bli förlåtna. Så hadithen är ett svar på khawarij. Vi lär oss också av hadithen att den bevisar att Allah azza wa jalla talar. Allah azza wa jalla talar på ett sätt som passar hans majestät. Då det finns vissa av Ahlul Bid'a som förnekar att Allah talar. Och vi lär oss också betydelsen av La ilaha illallah. Att det är att man ska avstå från kyrk. Liten som stor. Och att det inte räcker med att bara säga la ilaha illallah, utan man måste också ta avstånd från kyrk. Och vi lär oss också av hadithen att den bevisar al-ba'th wal-hisab wal-jaza. Den är ett bevis på återuppståndelsen och att Allah kommer att fråga ut folk och straffa eller belöna folk. Ja. Och det här var då slutet på kapitlet. Och jag tänkte som en prick över i:et avsluta med några fina saker som Imam Sa'di nämner i hans förklaring på Kitab al-Tawhid. Och den här boken, Kitab al-Tawhid, eller Sheikh Sa'dis förklaring på Kitab al-Tawhid, som kallas för Al-Qawl al-Sadid fi Maqasid al-Tawhid. Jag tror den finns översatt också. Den här förklaringen skiljer sig från de andra. Den handlar inte om att han ska förklara varenda vers och hadith, utan den handlar om att han ska förklara yani orsaken till vad författaren vill av varje kapitel. Det är det enda boken handlar om. Vad är det författaren vill? Vad är hans maksad? Vad är hans avsikt med varje kapitel? Taib. Så därför är den också kanske typ en av de kortaste av förklaringar. Men den är väldigt, väldigt givande. Och det här kommer bli kanske ganska mycket att skriva, men gärna man kan skriva sammanfattning. Han säger efter att författaren nämnt tidigare kapitel då plikten av tawhid och att det är den största skyldigheten på alla människor, så nämner Allah här dygden av tawhid och dess goda frukter och dess goda yani destination. Och han säger att det finns ingenting vars frukter och spår och dygder är lika många och förträffliga som ett tawhid. Det finns ingenting som har så många goda frukter och goda spår och goda resultat som ett tawhid. فَإِنَّ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ مِنْ ثَمَرَاتْ هَذَا تَوْحِيدُ وَفَضَائِلِهِ. För allting gott i dunya och i akhira är från frukterna och dygderna av denna tawhid. In allting gott i det här livet och i nästa liv är från tawhids dygder och frukter. Och från dygderna av tawhid, annahu as-sabab al-a'zam li tafrij al-kurubat ad-dunya wal-akhira wa daf'u uqubatihima. Från tawhids största dygder är att tawhid tar bort människans oro, sorger och besvär och straff i detta liv och i nästa liv. Tawhid är från de största av skydd från sorger, besvär och straff i detta liv och i nästa liv. وَمِنْ أَجَلِّ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْخُلُودُ فِي النَّارِ. Och från de största av fawaid, ni förstår fawaid, en nyttor, är att det hindrar människan från att brinna i elden för alltid. Den som dör med tawhid kommer inte att vara i elden för alltid, om han ens går in i elden. إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ أَدْنَى مِثْقَالْ حَبَّةِ خَرْضَلْ. Om man har så lite som en senapskorn av tawhid i hjärtat, kommer han inte brinna i elden för alltid. Som det har nämnts i hadithen, att ta ut den som har så lite som ett senapskorn från elden av iman, ta ut honom från elden. Och i vissa hadither, ta ut den som har sagt la ilaha illallah från elden. Eller den som har tawhid i hjärtat. Och annahu idha kamula fil qalb yumna'u dukhul an-nar bil kulliyya. Och från tawhids dygder är att om den är fullbordad i hjärtat, så går personen inte alls in i elden. Han blir räddad från elden helt och hållet. ومنها انه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والامن التام في الدنيا والاخره. Och från tawhids goda frukter är att det ger människan en vägledning, en komplett vägledning och komplett säkerhet i detta liv och i nästa liv, som vi nämnde från versen. ومنها annahu sababu al-wahid li nail rida Allah wa thawabihi. Och från tawhids dygder är att det är den enda orsaken till att uppnå Allahs välbehag och belöning. Genom har man inte tawhid så kan Allah kommer aldrig bli nöjd med dig och du kommer aldrig att få Allahs belöning. Wa anna as'adu an-nas bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Och att den som är mest berättigad till profeten Muhammeds medling alayhi salat wa salam är den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Yani tawhid. Och från de stora dygder är att alla gärningar, allt tal, det inre och det yttre är beroende på tawhid. Yani det kommer inte accepteras om man inte har tawhid. Och så säger han att inte bara accepteras, utan ju mer fullbordad tawhid man har, ju mer fullbordad uppriktighet du har, just ju mera belöning kommer du få för dina gärningar. En och samma gärning varierar beroende på den här starka iman, uppriktighet och tawhid i människans hjärta. Och han säger att de små gärningar kan bli stora beroende på hur stor ikhlas och tawhid man har i hjärtat. Subhanallah. ومن فضائله انه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات. Och från tawhids goda dygder är att det underrättar för människan att göra gott och att lämna synder. Och yusallihi an al-masa'ib aw an al-musibat. Och det är också en tröst för människan i motgångar. Så personer som är mukhlis till Allah i hans iman, i hans tawhid, den här personen tukhiffuhu aw tukhiffu alayhi ta'at, för honom kommer det vara lätt att göra goda gärningar, för hans hopp på Allahs belöning och Allahs välbehag är så stor, och det kommer vara lätt för honom att lämna synder, för hans rädsla för Allahs vrede och straff är mycket stor. Yani, ju starkare iman och tawhid man har, ju lättare kommer det vara att göra goda gärningar. För personen med stark tawhid, han har stark gudsfruktan, han har starkt hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. Hans kärlek till Allah är otroligt stark, han känner till Allah med hans namn och egenskaper. Så han njuter av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och för honom är det mycket lättare att lämna synder. För han vet Allahs storhet, han vet tawhids rättigheter, han håller sig borta från dessa saker som är haram. Och den här punkten är jätteviktig. Hur ofta hör man inte folk som säger att det är svårt att be, det är tungt att be, det är tungt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, det är svårt att läsa Koranen. Vad är botemedlet? Ja? Tawhid. Du har en brist i din tawhid. Wallahi. Personer som känner så här att det är svårt och det är tungt med islam, han har en brist i sin tawhid och behöver gå och läsa på sin tawhid och fullborda sin tawhid. ومنها ان التوحيد اذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. وكم توحيد بفلبودت شانرنس hjärta, så kommer Allah att försköna iman i hans hjärta, och Allah kommer få honom att hata synder och överträdelser, och Allah kommer göra honom från rashidin, de som är vägledda. ومنها انه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الالام. وفرون توحيد ستقدر är att det underlättar för människan livets svårigheter och de saker man ogillar. För beroende på hur stark tawhid man har i hjärtat och hur stark iman man har, ju lättare kommer man ha att leva med livets motgångar. Yani, ju större bröst kommer man ha, inshirah al-sadr, yani, ju lättare kommer man ha att ta emot dessa saker. Ju mer fridfull kommer man vara i sin själ och ju lättare kommer man ha att acceptera Allahs öde i motgångarna. I livet är fullt av motgångar och problem och prövningar och kanske straff. Men ju starkare tawhid man har, ju starkare iman man har, ju lättare har man att acceptera dessa saker. Och ju bättre mår man också av dessa saker. Till skillnad för den som har svag iman och svag tawhid, den här personen kan inte handskas med livets motgångar. Och han säger från tawhids största dygder är att det befriar människan från att vara en slav till skapelsen. Den gör istället människan en slav till skaparen. Det befriar människan från att vara en slav till skapelsen och att förlita sig på skapelsen, att vara rädd för skapelsen och att hoppas från dem och att agera på grund av dem. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. Och det här är den största äran till människan. Yani människan som inte har tawhid och iman, han är en slav till det materiella och till andra människor. Medan människan som har fullbordat sin tawhid i hjärtat endast är en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Om han söker, han söker från Allah. Om han vill ha hjälp, Allah är den som hjälper honom. Om han älskar och hoppas på Allahs belöning och allt det goda nästa liv, han vänder sig till Allah. Han bryr sig inte om människor. Till skillnad från den som inte har stark tawhid, han är rädd för folk. Han hoppas på folk. Han förlitar sig på folk. Wallah, den här människan lever i ett slags straff. Till skillnad från den som har fullbordat tawhid i sitt hjärta. Ja. Ja. Och sen säger han också här att från dygderna av tawhid är att Allah subhanahu wa ta'ala har lovat dess folk al-fath wa nasr. Allah har lovat dess folk seger och erövring i dunya. Wal-izz wa sharaf, ära och framgång. Wal-husul al-hidaya wa taysir, och att Allah kommer att vägleda dem och att Allah kommer att underlätta för dem och att Allah kommer att korrigera deras angelägenheter och att Allah kommer att korrigera deras tal och handling. Och från tawhids dygder är att Allah försvarar folket av tawhid, folket av iman, från det onda i detta liv och i nästa liv. Och Allah Azza wa Jal med sin nåd ger dem det goda livet, det fridfulla livet. Deras hjärtan finner frid i att minnas honom. Och beviset på alla dessa punkter är många från Koranen och i Sunna. Wallahu a'lam. Rahimahullah al-ulama. Wa nas'al Allah min fadlihi. Wa nas'al Allah an yakhtim alayna bitawhid. Wa an yuhyana ala tawhid. Wa an yaja'alana min ahli tawhid. وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين